Och varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Dan Gustafsson och Kim Hindart.
Hubba!
Idag, Kim, har vi inte lyxen att sitta i samma studio. Du är iväg och jag är någon annanstans. Jaha. Och det är ju livet är tillbaka till vanligt igen. Men det hindrar inte oss från att göra en liten insats i vår kära podcast i alla fall. Vi tänker idag prata om någonting som vi anser är jätteviktigt och lite eftersatt i hur vi gör riskanalyser eller jobbar med riskmatriser i vår verksamhet. Supertrist ämne, missförstå oss rätt, men så attans viktigt när man sätter förväntningar i IT-leveranser. Som ut och vis av erfarenhet genom nu senaste 20 åren så kan vi slå fast att det är oftast där leveranserna går snett.
Man lägger beslut på fel ställe,
yes.
På fel nivå.
Leverantören har en förväntan, kunden har en annan och någonstans däremellan så har vi en organisation som inte höll med.
Och framförallt så är det så här, IT-beställarna, stackars IT-avdelningen, får en budget och säger det här är vad du max får kosta.
Mm.
Sen när ett system kraschar får man inte sätta upp redundans, för det är dyrare har du hört. Redundans är dyrare.
Mm.
Då får de jätteskäll av ledningen och får bara förstå hur värdelösa de är. Som inte kunde förstå verksamhetens behov.
Mm.
Det är också en sån här väldigt vanlig. Jag tänkte tillbaka just på det. När man ändå har gått igenom en ordentlig metodisk riskanalys tillsammans med ledningen. Där verksamheten verkligen har fått definiera hur viktigt för oss är ett sånt här system.
Mm.
Har du någonsin stött på någon som haft tillräckligt i budget? Baserat på hur viktigt systemet var för dem.
Lätträknat, ska jag säga. Har varit med om det, men det är lätträknat. Och man har ofta satt en peng. Mm, det här har vi. Och sen kör
jag kan räkna till 3 tillfällen.
Ja, 3-4. Det är nog max vad jag varit med om också. Där det verkligen
och då har vi ungefär 50 års erfarenhet i branschen tillsammans.
Ja.
Mm. Men varför skippar man sådana här steg för? Vill man inte veta det här? Eller vad är det liksom som gör att man hindrar att man är metodisk?
Ja, men är inte det här lite försäkringsproblemet? Vad ska jag med en brandförsäkring till på mitt hus? Vad ska jag med en riskförsäkring för fallolyckor? Jag har ju inte ramlat. Jag har ju inte brunnit. Och så händer det. Men där någonstans har vi på något sätt insett och köpt att vi måste nog betala den där halvt dyra vad vi kan tycka försäkringen ifall någonting händer, för till slut händer det och då är det ju väldigt bra att vi har den. Men i det här fallet så är det, jag vet inte vad det kommer utav, men vi har ju satt nästan alltid en påse pengar, vi har öronmärkt en påse pengar, det här är vad det får kosta, och det är väl såklart baserat på intäkter, förutsättningar, omsättning, massor med varför vi har just den påse pengar. Men så är det den här, vi får aldrig gå ner mentaliteten som också lever. Som jag inte riktigt heller köper. Okej, men om ingenting får gå ner någonsin, nej, ingenting får gå ner någonsin. Och vad har ni i budget? Ja, inte i närheten för vad det kostar för att någonting inte ska gå ner någonsin. Då matchar ju inte det här. Och då kan man ju skälla på en IT-chef eller en IT-organisation eller en leveransorganisation bäst vi vill. Vi gick ner i alla fall.
Så tips... Att göra en sån här riskmatrisövning är ett jättebra tips för er inom IT-leverans i interna organisationer.
Mm.
För det är nu ni genuint får ledningens bedömning.
Just.
Och då är det ju 2 alternativ. Antingen visar det sig att med den risk vi vill ju ta inom organisationen så skulle det bli alldeles för dyrt. Mm. Ja, då får de ju bara ta risken, men då är de ju medvetna om risken. Mm. Då har ni ju ändå förmedlat, vad innebär det här då?
Om
vi går billigt, vad innebär det då? Vad tar ni då för risk?
Mm.
Det är ju den som de behöver ha, konkretisera ner. Eller 2, så kanske de får inse att, vet du vad, om vi inte vill ha den här risken, nej, då måste vi få.
Då måste vi betala för det.
Betala för det.
Mm. Okej då, så den här riskmatrisen du pratar om vi ska ta den grundligt, vad är det för någonting? Hur gör man?
Det är ju 2 värden som man tittar på och som man godtyckligt sätter så här graderingar för att du kan inte vara hur detaljerad som helst.
Nej.
Det måste finnas någon viss övergripande metodik. Och nu är det de mest största, allra flesta ramverken pratar om 1-5 värden. Ja, sen finns ju psykologer som säger att du ska ha 0-3 värden för du ska jämta antal, ja, och så vidare och så vidare. Men det, filosofin är densamma och metodiken är densamma, så det spelar ingen roll. Men vi håller oss till 1-5 eftersom de allra flesta ramverken håller sig där. Mm. Och i vårt exempel som vi har tagit fram så är det också ett 1-5 värde.
Mm.
Ja, då har du sannolikhet och påverkan. Och då gör man att allting börjar i ett riskscenario. Det är en hel vetenskap att ta fram riskscenarion. Så det är en helt annan grej. Men när du väl har ett riskscenario.
Mm-hmm.
Till exempel 30% av din personal blir sjuk i covid samtidigt. Är ett riskscenario.
Mm-hmm.
Då sätter man sig ner i rätt gruppering som kan göra den här bedömningen. Okej, vad får det här riskscenariot för påverkan på min verksamhet?
Ja.
Och då sätter man ett värde 1-5 på det. Var på 5-värdet, det här skiljer sig såklart från organisation till organisation. Men 5-värdet, då brukar det vara ren katastrof. Det vill säga, bolaget går under, folk dör, människor blir permanent skadade. Ja, miljöförstöring, x miljoner kronor i böter. Mm. Sådana saker brukar vara liksom katastrofscenariot. Mm. Och sen såklart skiljer sig storleken på vissa pengabelopp och sånt väldigt mycket baserat på stort och litet företag det är. Mm. Ja, och sen 0 eller 1 värdet brukar vara att det sköts inom ordinarie verksamhet men folk blir irriterade ungefär.
Mm.
Det brukar vara det spannet då.
Mm.
Mm. Och då ska man ju säga att det finns ju bolag som sätter folk dör på nivå 3 också.
Mm.
För att de tycker att ja, revenue är mycket, mycket viktigare. Så att det är inget konstigt heller. Det här är upp till varje företag. Så det finns ingen bestämd att så här måste det vara.
Nej.
Men däremot så, de här riskmatriserna ska vara publika enligt myndigheter.
Mm.
Så då kan du ju risk att du kan hållas lite ansvarig om du sätter att...
Det är dyrt att försäkra en Porsche är inte en orsak att sätta en hög analys. Nej, precis.
Nej, precis. Mm. Mm. Men då i alla fall... För att ju tydligare en ledningsgrupp är att sätta vilka kriterier som gäller för vad ska vara en 5 i påverkan och vad ska vara en 3 i påverkan. Desto enklare är för organisationen när de gör de här scenarioövningarna att sätta rätt värde.
Mm.
Och desto mer konkret och metodiskt får man fram. Och därför som ni märker, det här med risk, det har ju inte bara med IT-system.
Oh, nej.
Det har ju med allt i verksamheten. Vi vill lansera en ny... expandera med nytt kontor i Storbritannien.
Mm-hmm.
Vad är det för risker?
Mm.
Vad är det för belöningar? Här är det samma sak där.
Ja.
Mm. Så att det finns mycket scenarion som man kan spela upp här.
Mm.
Ja. Fördelen är på systemsidan däremot. Så undrar ni, vad ska man ha för scenarion då om man nu vill sätta igång ett IT-system? Där har vi tagit fram några ganska bra riskscenarion färdiga åt er.
Mm.
Har du hört?
Ja.
De finns.
Det är lite så här tv-kock. Och det har vi redan förberett.
Ja, så vi kommer att ge länk till det. Mm. Men okej. Okay. Men om vi går vidare med riskmatrisen nu.
Mm.
Mm. Då har du alltså då graderingar 1-5 baserat på påverkan som ett scenario kan ha. Ja. Sen har du sannolikheter. Och då är det, hur troligt är det att det här inträffar inom närmaste året, brukar jag tycka är den enklaste metoden. Och så sätter de en procentsats. Mm. Och det får bli sannolikhet. Mm. Och då möts de här på ett ställe i matrisen.
Mm.
Säg att du har nästan helt säkert mer än 80% sannolikhet att det här kommer inträffa under året. Mm. Och vad är påverkan då när det här scenariot sker? Katastrof.
Mm.
Ja, nu hamnar du ju högst upp i hörnet på matrisen. Mm. Och där är det väldigt, väldigt hög risk. Och då får man ju ett värde av att antingen om man multiplicerar talen med varandra och får ett numeriskt värde. Mm. Men jag brukar sätta varje sån här post i till extrem risk, mycket hög risk, ja så vidare. Mm. Så att säga. Ni kan se exemplet. Men då är det så att det är egentligen inte värdet du får ur riskmatrisen i sig som är det viktigaste. Det är nämligen... ledningen som måste sen bestämma riskaptit.
Just.
Och vad är det då?
Ja, vad är riskaptit? Det är hur villig vi som organisation är att ta en risk. Säg att vi ska ge oss i kast med något helt nytt. Vi ska starta upp en ny tjänst. Precis som du sa, vi kanske ska etablera oss i ett nytt land. På något sätt så ska vi ta ett stort steg i vår verksamhet som är förknippat med en risk. Och då måste man ställa frågan till just ledningen. Vad är vår riskaptit i det här? Hur villiga är vi att ta det här steget som kan vara... Det kan vara att vi trampar på en landmina här. Det kan både kosta pengar, det kan bli dålig PR, det kan bli effekter hos kunder. Det finns en risk. Sen går det bra så går det ju bra. Men om det går snett så kan det gå väldigt snett. Hur stor riskaptit vill vi ta? Det vill säga, vill vi sitta kvar i grottan och inte ta steget alls? Vilket är den minsta riskaptiten? Eller vi vill ju bara springa rakt fram, in i elden, och så hoppas jag att vi kommer ut på andra sidan levande. Mm. Och det är ledningen. Det börjar med vd och ledning och ledningsgrupp som tar beslutet. Vad jag vill offra.
För att vara tydlig, den här riskmatrisen man tar fram i organisationen, den gäller ju för alla risker i organisationen.
Just det.
Inte bara IT-risker. De här kriterierna 1-5 på sannolikhet och påverkan, det är kriterier som är satt av ledningen. Mm. Gäller allt i organisationen. Spelar ingen roll vilken verksamhet det är. Det kan vara marknadsföring, det kan vara liksom bemanning. Ja, spelar ingen roll. Det kan vara försäljning. Mm. Det gäller alla.
Precis.
Men sen då, som jag har klart, så finns det ju olika riskscenarion baserat på vilken gren och vad du gör då. Så att
precis.
Här blir ju då det viktiga att här blir det lite omvänt. För som sagt, när ledningen sedan har bestämt det här är riskaptiten vi vill ju ta. Ja. Då har vi listat ett antal IT-scenarier som är vanliga när det gäller system. Som att ett system kraschar XX tid. Mm. Ett system ligger nere i 5 minuter. Spelar ingen roll varför.
Nej, det bara ligger nere.
Det är ovidkommande. Mm. Därför att man ska mäta påverkan på verksamheten. Exakt. Där. Och de bryr sig inte varför ett system ligger nere.
Det är bara nere.
Det är bara nere. Så säg att ett system ligger nere 5 sekunder. Mm. 30 sekunder. En timme. Mm. 30 dagar. Det kan ju ha väldigt olika påverkan beroende på system. Men här blir det ju enkelt då att om verksamheten säger att 5 sekunder påverkan katastrof får inte ske. Ja, och riskledningen har sagt vår riskaptit är bara låg. Ja, nu inser ju då systemdesigners här att du måste sätta upp en design med sån redundans och sannolikheten att 5 sekunders nedtid faktiskt inträffar är väldigt, väldigt låg. Och då kan ni tänka er själv, om det ska vara nästintill omöjligt för ett system att vara nere i 5 sekunder. Det är ganska mycket redundans vi pratar om.
Verkligen. Och för att det ska ens vara görbart då, ja, då måste vi ha en applikation som är byggd på det sättet så att den klarar av att leva med den typen av redundans också. Vilket inte heller är en garanti. Ja. När vi...
Nej, nej. Hur nej? Och hur gör man då med applikationer som inte klarar av redundans?
Ja, då får vi nog helt glatt säga att antingen så kan vi inte ha den förväntan på upptid. Det är ju ett sätt att göra det på. Det vill säga att om jag inte klarar av det, fysiskt inte klarar av det, då måste vi sätta en gräns för vad är acceptabel nedtid på just den applikationen. Det är steg ett. Då kan vi inte förvänta oss någonting bättre. Eller så måste vi bygga om.
Eller så kan man bemanna upp med hysterisk massa människor.
Ja, det är ju ett alternativ också naturligtvis. Du kan ju ha en manuell process som gör
folk i beredskap.
Exakt. Om vi frångår det tekniska. Om vi kan ju sätta en massa failover-lösningar och automatisering och sådana saker. Men om det inte går, nej, till din poäng. Då kan jag en hel stab som bara sitter och stirrar på en skärm. Och om någonting händer så är det full manöver på den truppen. Så att det liksom kommer upp illa kvickt igen.
Jag brukar jämföra det här om man tänker efter det civila livet. Piloter är ett bemannat passagerarflyg. Mm. De har väldigt mycket automatik. Mm. Ändå ska sitta 2 stycken fullt certifierade.
Och titta på det.
Jag hade en debatt med en kund som sa att det var inga certifierade som satt i planen längre.
2 krav.
Minst 2 som alltid har licens.
I stora sådana fina som ni flyger i.
Och de måste vara aktiva också. Det är inte att en får gå och sova.
Nej, men då måste du komma in en annan.
Då måste det vara 3. Så du har alltid 2 människor och ett automatiserat system. Det är att tänka på. Det är redundans. Exakt. Det finns en anledning till varför det.
Ja, debatterna ska vi ta bort våra piloter för de inte behövs är ju ganska så just nu. Ja, vi kan göra hur autonoma flygplan som helst. Den dagen de inte funkar, vad gör vi nu då? Ska vi bara tillåta de 250 som sitter ombord dö då? Är det det som är lösningen? Eller ska vi ha någon där framme som faktiskt gör en aktiv insats och se om vi kan rädda situationen innan vi dör?
Mm. För konsekvensen blir ju ganska markant väldigt. När ett plan går väldigt. I backen. Så. Ja. Så här är det lite grann. Men det kan jämföras med vissa system. Som det nu är väldigt katastrof. Däremot så gäller det ju att vara beredd på här att när det gäller stakeholders. Mm. Det finns ju en tendens att de överdriver hur katastrof det är. Så det får man också ha en viss balans i. Så det är därför det är bra att ha någon lite oberoende figur som medlar detta, som leder typ workshop i att ta fram de här värdena. För att, ja såklart, är du löneadministratör, då är det total katastrof om du inte kan köra löner.
Det är det. Men egentligen kan du ju lugna dig 2 dagar så kommer du ut om jag får ut lönerna till slut i alla fall. Men det är klart att just deras planering spricker, så är det.
Mm. Det är ingen som blir uppsagd.
Nej.
Som blir.
Vi
hade en kund faktiskt som var ansvarig för internt. En sån här, du vet, det finns sån här mina brev internt när du har loggat in på en sajt. Så hur många läser de egentligen? Ja, inte särskilt många. Men han menade då att driftsäkerhet hos Forsmark kärnkraftverk gick underprioriterat hans mina brev.
Så i sådana här bedömningar så kan man bli väldigt kär i sin egen situation. Så är det. Och man kan tycka att sin egen situation är väldigt viktig. Och det är inte att den inte är viktig, men det måste sätta sig paritet och i någon förhållande. Okej. Okay. Om en sak går ner och folk dör. Ja, nu är det viktigt. Om en sak går ner och vi kan lugna oss i 3 dagar och så fortsätter världen. Ja, då är det inte lika viktigt än fast det just är min lilla bebis. Liksom, sådär.
Men till hans poäng som han sa själv då. Att det var ju faktiskt så att skulle den gå ner en enda sekund så skulle någon dö.
Precis, exakt. Och det är ju lite, och det är ju ändå lite, det är ju ändå lite nämnvärt att man har en yrkesstolthet vill jag påstå liksom. Så att jag menar, så det finns ju någonting viktigt i det också. Så att, ja.
Men ja, nej, här gäller ju ändå att ha rätt proportion på saker och ting. Men det är ju därför man säger att om det nu visar sig när man gör ordentlig analys av verksamheten, shit, vi skulle tappa så förfärligt mycket pengar av ett systemstopp. Och det säljer man kanske fullt och utvärderat och uppskattat exakt hur mycket man tappar. Nu blir det ju väldigt lätt, därför att nu ska ju IT-människorna som faktiskt designar systemet, beställer systemet, handlar systemet och bygger systemet. Det är ju de som ska få värdet, det här sannolikheten är den enda acceptabla sannolikheten för det här systemet. Go design.
Precis.
Go fix.
Exakt.
Så att påverkan ska inte vara gjord av IT-människorna. Nej. Det ska verksamheten ha bestämt. IT-människorna ska få från ledningen riskaptiten. Och så ska de se, aha, hur måste jag sätta upp det här systemet då? Vilken typ av redundans måste finnas här? Och sen får det ju såklart vara då beroende på att, som precis som du säger, gamla förlegade applikationer kanske inte har något annat alternativ än massa manuell redundans.
Exakt.
Och nu kan det ju bli väldigt intressanta diskussioner. Hur löser man det på ett smart sätt framöver?
Och vill ni att ytterligare hjälp med det här? Nog för att vi har satt upp lite stödmatrisen. Så, men det finns ytterligare ett hjälp. Jag ska slå ett slag för ett ledningssystem som heter ISO 22301. Som handlar om affärskontinuitet. Business Continuity Management System, BCMS. Vad är det för någonting? Jo, det är det här vi pratar om. Riskanalys, kontinuitetsprotokoll. Hur håller vi oss levande? Och då tvingas man nämligen, för att upprätthålla det ledningssystemet, så tvingas man att sätta sig ner och just göra sådana här övningar på sina mest relevanta stödsystem eller verksamhetsförändringar. Då kommer man inte undan det, utan då måste man sätta sig ner och titta, okej, vad har vi för system? Vad har vi för förutsättningar? Vad är vår riskaptit? Vad händer om saker går ner? Ska vi göra en större organisationsförändring? Hur påverkar oss? Så att det finns faktiskt rena ledningssystem som stöttar den här processen. Och det är ett väldigt dåligt utnyttjat ledningssystem. Många fokuserar på ISO 27001 och informationssäkerhet, och det är viktigt. Men det som faktiskt ännu mer viktigt är att ni lever som företag. Att ni läcker data, det är trist om ni skulle göra det. Men just hur överlever vi som företag? Vad är vår strategi för överlevnad? Det är det BCMS täcker. Det är ett väldigt bra stöd.
Och det är en väldigt bra stöd för ledningen också. För det kan motivera ledningen. När ni tycker att det är svårt att få förankring i varför det är viktigt det ni gör inom IT. Det är ett jättebra system att få ledningen förankrad. För när ledningen kan mer realisera och konkretisera sitt huvud. Det här scenariot är ju inte orimligt att det händer. Nähä, okej. Och hur drabbar det oss då? Attans nu, det var ju jättedyrt. Nu helt plötsligt är det kanske inte så svårt att köpa en försäkring. I form av redundans.
Om vi har fabriker. Ja, ska vi lägga våra två fabriker dörr i dörr i samma hus? Eller ska vi ha separerade hus på två olika orter, exempelvis? Polarbrödstackarna som fick uppleva det ur den värsta av scenarior.
Ja.
Hur det går när någonting försvinner och hela verksamheten försvinner. Och det är ju det värsta av scenarier. Men det hände, och det är det som är liksom poängen. Har vi gjort ens analysen? Om det händer, även fast det är otroligt, otroligt att det händer, men om det händer, hur påverkar oss och har vi en plan för det? Det hjälper BCMS med, så att det här stödjer den här processen.
Mm.
Plus, precis som Kim säger, det hjälper också ett ledningen att få den här sittningen en gång om året, vart fall, och titta på hur ser vår värld ut. Och sen tillbaka till organisationen, okej, vad kan vi lägga för rimlig förväntan på vår organisation baserat på vad vi själv är beredda att riska? Och det är det här som måste matcha, och det är här det sällan matchar. Och det är här vi hamnar i de scenarierna. För lite pengar, för lite tid, för dåligt med resurser, på tok för hög förväntning på vad som är realistiskt.
Och när någonting kraschar, då pekar man finger istället. Och
väldigt, det är sällan konstruktivt. Okonstruktivt. Väldigt okonstruktivt. Och skapar bara gnissel i organisationen, och i grund och botten jättedåligt ledarskap, så gör inte det. Men tyvärr alldeles för vanligt, och det baseras ju på att vi vill, men vi kanske inte hade råd, men det måste ju gå, och så gick det inte, och då kan vi sitta och säga han sa, hon sa bäst vi vill, och tycka och hoppas och knäppa händerna, och så kan vi be riktigt, riktigt hårt på kvällen och säga, nu hoppas jag att det här bara löser sig magiskt, och så kommer Kims unicorns in den där. Då kommer de in i bilden igen, och så konstaterar att det finns inga unicorns, utan vi måste genuint ta i det här. Men vi har sett under våra år, och jag tror ni kan slå fast det som lyssnar på det här också, gapet mellan på förväntan och budget och resurser stämmer inte. Och det är då vi hamnar med scenarierna. När någonting går ner, då har vi inte möjlighet att täcka upp det, om vi inte har tänkt på såna här saker. Men sen finns det ju de exemplen som lyser med sin excellens också, där man har tänkt på det och man har gjort det rätt från första början. Och tada, de går sällan eller aldrig ner så att det blir en större påverkan. Så att det finns båda scenarier, men vi vill slå ett slag för det här. Och som sagt, vi länkar våran riskmatris redan färdiga lilla som ni kan titta på. Den länkar vi i avsnittet. Och sen så kan ni kolla på den. Och skulle ni vilja ha vår hjälp också, så kan ni få det också. Då kan ni höra av er, så kan vi faktiskt komma ut och stötta i den här processen. Både med att göra riskanalysen och också att sitta sig ner med ledningen och säga, hörde ni, det är viktigt att ni tänker på det här. Då hör ni av er till oss. Och det gör ni på klura.com/podcast numera. Och sen så finns vi också på sociala medier, YouTube och så vidare. Och tittar ni på YouTube, klicka like and subscribe. Det hjälper vår matris, eller höll på sig. Hjälper inte alls, algoritm heter det. Jag tänkte för mycket matriser. Hjälper vår algoritm och hoppas att det också gör att folk vill titta mer på det här. Plus att vi får en liten förståelse för vad ni tycker om och inte. Utöver det så får ni ha en bra vecka. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra.